Podplay.
Hej ho, let's go! Nu är det dags för det tredje avsnittet av NHL Puls uppsnack inför säsongen 22-23. Och vi rör oss från väst till öst. Vi har avverkat Pacific, Central och nu i det här avsnittet är det dags för Metropolitan och de åtta lag som finns i den divisionen. Och Jonta, om du jämför väst med öst, vilken sida kittlar allra mest tycker du inför den här vintern?
I grundserien säger jag öst. Där är man nyfiken på Atlantic som har haft sina, kändes som att de har fyra stora drakar. De har de här unga lagen på väg upp som vi ska prata om. Och Metro känns också väldigt öppen tycker jag. Det är klart det finns ett par lag som ser väldigt starka ut, ett par lag som ser svaga ut, men jag tror och hoppas på ett tajtare slutspelsrace till öst den här säsongen än det var i fjol då det var avgjort ganska tidigt. Så ja, grundserien säger nog kanske östen då.
Skulle Metropolitan kunna vara den division där det är flest lag som byts ut i slutspelet? Jag är lite lur på det faktiskt.
Det har inte jag tänkt på, men när du säger det så låter det spontant som en god tanke. Jag har ju definitivt i alla fall något lag som inte var i slutspel i fjol som i slutspel nu. I vårt tips, utan att spoila någonting.
Nej, vi avslöjar inte det riktigt än, utan det har blivit dags för det första laget i Metropolitan. Vi inleder att prata om laget som tog sig hela vägen fram till konferensfinal mot Tampa Bay, men där blev Lightning alldeles för starka. Nu är det dags att snacka New York Rangers och det är mitt lag. Och det finns ju mycket ändå att gilla med det här laget. Igor Shestorkin i mål, en hard kandidat i fjol och en av ligans allra största MVPs. Tycker den där toppfyran i Rangers också är bra med Fox, Lindgren, Miller och Trouba. Och framåt så, ja men ungdomskedjan, alltså där fick de ju ett ordentligt genombrott. Framförallt under vårkanten, Jonta, när de blev en bidragande faktor i slutspelet. Och framförallt där i kvartsfinalen så var de ju riktigt, riktigt bra.
Ja, så är det ju. Alexis Lafreniere har ju inte gått den vanliga vägen som ett första val går, men har ju kommit in i en väldigt speciell situation. De flesta topp- eller första val i draft kommer ju dåliga lag. Han kommer ju till ett lag som liksom har Artemi Panari, Mika Zibanejad, Chris Kreider framför honom, till viss del Ryan Strome också, även om han är borta nu. Så det fanns liksom inga powerplay-minuter från honom att få. Han har ju fått bygga upp sig till en bra tvåvägsspelare och det vi saknar nu med honom är väl kanske den här kreativiteten och spelsinnet liksom som han visar.
Men kommer han någonsin bli det, tror du? På NHL-nivå?
Alltså jag kanske inte riktigt på den nivå man trodde. Han såg ut att kunna bli liksom en topp ett ytter i världen när han draftades, mer eller mindre. Men jag tror att det finns nog mycket kvar att ta Alexis Lafreniere. Man ska inte dra för stora växlar av att det inte har funnits så mycket än så länge. För det har varit en väldigt speciell sits från honom att komma in i. Men som var inne på, han tog stora steg där. Filip Schüttel hade en väldigt bra slutspel efter en väldigt tung grundserie. Så det finns
Kapo Kakko vaknade till liv också.
Ja, och där, alltså där ska vi snacka åldern också. Lafreniere är 20, Kapo Kakko är 21. Det är ju liksom, visst, skulle de bli McDavid eller Matthews, då hade vi kanske sett det redan. Men de kan fortfarande bli väldigt, väldigt bra spelare.
De har gjort några drag här under sommaren också. I föregående avsnitt i Central så pratade de om Nils Lundqvist-traden. Vad tycker du om vi ska se den från ett blått, rött och vitt perspektiv här då? Att de får de två draftvalen. Var det bra, ett bra utbyte för dem? För Nils Lundqvist skulle jag säga aldrig hade fått plats på den högersidan, för det var ju väldigt trångt där.
Ja, jag ska aldrig säga aldrig heller. Man vet inte vad som hände. Men det de kände var väl att, alltså, Nils Lundqvist är ändå en spelare som, om han ska göra skillnad på en här nivå, bör vara en offensiv X-faktor, en powerplay-spelare och så vidare. Och de har ju, om man ska prata Nils Lundqvist spelartyp, så har ju de den i särklass bästa spelaren det finns i hela världen som är en Nils Lundqvist-typ i Aaron Fox.
Exakt.
Om man då ska prata en lite mindre writer som inte är, Aaron Fox är ju typ, alltså, Jag vill inte ta till överord, men han är en av världens absolut smartaste spelare. För vi pratar om en ganska liten kille som inte är så värst snabb egentligen. Som ändå är en av världens, jag menar, han har vunnit några trofé liksom. Otroligt egentligen. Och det är ju tack vare sitt spelsinn och beslutsfattande och liksom puckhantering. Men så där var det tunt. Jacob Trouba är ju ankaret, liksom det hårdföra ankaret, nybliven kapten. Och de gillade verkligen vad de såg av Brayden Schneider när han kom upp. Sen ska vi säga, med allt det här sagt, det händer mycket i NHL och liksom, jag kan tycka att visst, det ser tufft ut just nu, men det hade kanske inte varit fel att testa ett år till i alla fall. Men nu är det vad det är. Han är i en bättre situation i Dallas för honom.
Men den stora grejen här i sommar är väl ändå Vincent Trocheck-kontraktet. 7 år, 5,625 i cap hit. För en 29-åring som, ja men visst, han hade en bra fjolårssäsong och har väl varit en stabil NHL-spelare under många år, men ganska långt kontrakt för honom.
Ja, det är det ju. Och han skulle gå in och mer eller mindre rakt av ersätta Ryan Strome då, som andra center i det här laget. Trocheck påminner till viss del om varann, hyfsat, inte speciellt storväxta rightare. Tanken är väl att Trocheck antar ska bidra med lite mer fart än vad Strom kunde göra. Och det blir intressant att se. Det har ju alltid förutsatts att Artemi Panarin här liksom har varit den givna motorn i han och Ryan Stroms fina kemi. De har ju mer eller mindre varit ihopklistrade de här senaste åren. Men vi får se nu hur det funkar. För man ska också säga gällande Panarin, han hade inte en jättestark säsong i fjol. Produktionsmässigt blev det väldigt bra. Mycket tack vare powerplay då. Men om man kollar underliggande siffror i 5 mot 5 så fanns det vissa oroväckande tendenser gällande hur han tiltar isen och så vidare. Det är där Panarin liksom haft en sån... jag menar, alla ser vad han kan göra med pucken på bladet i anfallszon, både som spelfördelare och avslutare. Men han har ju varit extremt duktig på att förflytta spelet upp till anfallszon. Han är ju enastående genom mittzon. Att transportera puck, göra sin gubbe, hitta passningar. Liksom, vad som han behöver göra så kan han göra det på elitnivå.
Skulle man kunna säga så här att sätter den stjärnan han är, den status han har och pengarna han tjänar, så var det den största besvikelsen i slutspelet med tanke på hur osynlig han var.
Oj.
Ja, nu sätter jag det på pottkanten, jag vet, men det var ju under flera runder där man tänkte, när ska Panarin vakna egentligen? Och det gjorde han ju aldrig.
Ja, det, exakt. Och då kanske det blir lite överskuggat av att det ändå gick så pass bra. Och där ska ju Mika ha stort cred och Kjestjorken som också efter att ha börjat väldigt arret mot Pittsburgh hittade en jättefin nivå.
Och Fox var ju otrolig.
Ja, Ryan Lindgren är ett jätteslutspel också. Tycker jag ändå, alltså där ska man ju säga deras topp fyra är väldigt bra. Alltså där har de ju Fox i stjärna, men sen har de ju jämnheten.
Är Ryan Lindgren på väg att bli en ny Ryan McDonough?
Nej, så bra han inte. Jag
tror inte att han kommer bli det, tänker jag. Inte där än, men...
Jag tror snarare mer på Connor Miller. Alltså, där okay. Har de en spelare som... Ja, men nog förmodligen är lite Ryan McDonough-grejen. Att han kanske inte riktigt har den där X-faktorn, offensiva spetsen, för att vara en riktig världsback. Men han är väldigt bra defensivt och han är bara 22. Han... Ja, de har ett guldkorn i Miller.
Ja, och det där backparet med Miller och Trouba, det är köttmur för motståndarna att ta sig igenom.
Ja, verkligen. Så som sagt, deras topp 4 har ju egentligen alla ingredienser man vill ha. Så den är bra. Men Panarin blir spännande att följa, för att pratar man om mellanår eller pratar man om början på slutet? Han är 30 nu.
Exakt.
Det är där det kan hända ibland.
Men samtidigt så han har ju aldrig levt på sin fart på det sättet, utan mer på sin smartness, spelförståelse, så han borde kunna åldras väl ändå.
Ja, och det där är ju alltid så här svårt att säga, för att jag tycker man ser både och. Ibland så ser man spelare som man att ja, men den här spelaren har aldrig levt på sin fart så det borde funka. Men så är det som att nej, de har aldrig levt på sin fart, men när de tappar ett skär då blir det alldeles för långsamt. Då går det inte längre. Det kan ju hända väldigt fort. Alltså, och vice versa kan man ju se vissa spelare som har levt på fart funka högt upp i åldrarna. Jag tänker på en sån som Patrick Melo eller Thomas Ellen som ju liksom kom fram som jättefina skridskoåkare och spelade högt upp i åldrarna.
Och där hade ju alltid sällan X-faktorn i skottet också, som gjorde att han kunde...
Så är det, han hittade ett annat sätt att bidra där. Och Marlowe, han hade ju fortfarande skridskåkning högt upp åldern. Vi ser ju vissa spelare kan ju faktiskt behålla det. Jag menar, Chris Letang, han är ju 35, Crosby för den delen, liksom, de är ju enastående skridskåkare fortfarande, så att det är inte alla som tappar det heller. Men det är viktigt för Rangers, sett till vad de betalar honom, sett till hur de är konstruerade, att Panarin är en stjärna.
Men han är inte MVP i laget, utan det är ju självklart Igor Shestorkin som tillsammans med Andrei Vasilevski nu etablerat sig som topp 2-målvakterna i hela NHL. Det finns väl egentligen inget motbud där, skulle jag säga.
Nej, motbudet är väl just det här att målvaktspositionen är så
vansklig,
svajig. Och vi har ju sett, Connor Hellebuck presterat till exempel på jättefina nivåer och men ändå kunna ha något mellanår. Egentligen har väl alla målvakter, och där ska vi säga att Shestorkin har ju visat den högsta nivå som i ärlighetens namn få målvakter har visat.
Men det är väl Carey Price-säsongen när han vann Hart?
Ja.
Egentligen.
Det kan man kanske säga.
I kortare stunder såklart Vasilevski.
Ja, om vi ska prata grundserie så kanske man kan säga det. Vasilevski har ju haft några sjuka slutspel här, och pratat år som helhet så kan väl Vasilevski också vara med i den diskussionen. Men annars är väl Price, Henke Lundqvist, Tim Thomas, den typen av nivå. Så att så är det. Sen är ju Rangers intressant, för med MVP så är det ju verkligen så här, visst, Shestorkin var ju liksom en topp 3 MVP i hela ligan, men Adam Fox, otroligt viktig. Mika, alltså vad han betyder för det här laget är ju också svårt att sätta ord på. Han...
Alltså, apropå svenskar, nu när jag tittar på den här backsidan, nu vet vi att högersidan mer eller mindre cementerar med Fox, Trouba och Schneider, men det uppstår alltid skador, sjukdomar. Skulle Rangers, alltså nu när vi sitter och spelar in det här, kunna titta på en kille som Anton Strålman och tänka, gillar vad han gjorde här senast, det är en veteran, han skulle kunna gå in och vara sjunde back och täppa igen ett hål om det uppstår en skada. Också en kille som såklart vill vinna, och han blir ju kvar i Nordamerika bland annat av den anledningen. Sen är det ju en familjesituation som han också måste ta hänsyn till, men Strålman, Rangers, ett äktenskap som kan fungera, eller? Han kommer inte få någon framträdande roll i något annat lag, utan han får ju sikta in sig på ett tredje backs par alternativ, eller kanske var sjunde eller uppe på läktaren, tänker jag, i det här skedet av karriären.
Så är det. Sen ska man säga att just nu så sitter ju Strålman, eller just nu när vi spelar in det här, så har han ju en tryout med Boston. Så det är väl förstahandsvalet, eller man ska säga det närmsta valet. Jag tror att han kommer att signa där. Passar in lite i kulturen där, och de har ju Charlie McAvoy borta. Men absolut, om inte det funkar, så tror jag att Strålman absolut skulle se på det laget, sen har en chans att vinna, trivdes bra där, speciellt att få komma tillbaks, och det finns minuter för honom att få. Alltså, Schneider är bra, men man vet inte, en ung kille, andra år, alltså det kan alltid vara saker och ting som händer.
Det var bra att du nämnde det där med Strålman Boston, för nu ska vi vara helt transparent och lyssna här. Noll koll på det. Jag får väl ursäkta mig att jag levt ett flyttkaos här de senaste 5 dagarna. Det var väl under helgen som han fick den där tryouten med Boston. Mm. Så
kanske, ja, jag tror inte att någon ändå kommer att liksom avfärda dig som...
Ingen kommer hänga mig här och att tycka att jag ska avgå som rattare av rattare. Nytt ord för att vara programledare för ett program.
Rattare, ja.
På världen.
Det låter ju lite snuskigt.
Ja, det är klart att du gick dit direkt. Ja,
men du tänkte det också.
Ja, det är klart att jag gjorde. Strålman tror att Boston troligtvis blir det att han signar där då. Men över till spelare som skulle kunna bli traded från det här laget. Jag tycker att det är svårt att hitta något uppenbart alternativ. Jag funderade på Capocacco eftersom att han inte har följt den utveckling som kanske många hade förväntat sig, med tanke på att han gick 2 i draften. Han har ett avtal till 2024. Skulle man kunna tänka sig att Rangers får något liknande utbyte, alltså en talang som inte har fått fart på karriären, eller något draftval som gör att de kan lasta in i talangbanken i framtiden? Jag vet inte. Annars vet jag faktiskt inte. Har du något möjligt trade-alternativ här?
Nej, men Kako kan väl vara intressant av den här beroende på hur all in de känner sig.
Men är de inte ett all-in-läge?
Jo, det är de ju. Men det beror på hur all-in de känner sig. För att anledningen till att trada Kakko kan ju då vara att jag skulle tro att man hittar en 5 år äldre spelare som du vet, som är signad i några år till, som du vet vad du får av. Du vet att okej, okay, det finns en risk nu att gör vi det här nu så kommer 3 år från nu kommer den här killen och lämna oss som UFA och då kommer Kapokako vara en stjärnfåra i ligan som vi fortfarande har haft under kontroll. Men under de här 3 åren fram till den punkten så har vi fått mer av den här spelaren och vi känner att vårt fönster är nu.
Alltså typ som Tampa gjorde med Hagel, alltså något liknande. Fast kanske en bättre spelare då?
Ja, ja, lite beroende på hur det går liksom. Men å andra sidan så det är svårt att bedöma Kapokakos värde. För att, jag menar, går han jättebra och liksom presterar som en NL-forward, då finns det ingen anledning att trade om. Då har han plötsligt ett billig forward för 2 år till som fortfarande med kontroll. Så att det ska ju gå rätt dåligt. Och då,
alltså skulle han kunna ingå i en trade med Winnipeg? Alltså för det har ju ryktats lite om att Pierre Luc Dubois vill iväg. Och då har det framförallt varit Montreal som han har länkat samman med. Mm. Men skulle man kunna se framför sig att Rangers lastar på ordentligt ett stort paket för att locka Dubois till öst?
Ja, så är det ju. Och är man New York Rangers kan man också gå in med den grejen lite självsäkert och veta att okej, den här killen vill till ett specifikt ställe, i det här fallet Montreal. Det är väl, känns väl som en allmänt accepterad sanning vid det här laget. Men får du testa att spela på Manhattan så tror jag att många kan bli bitna av det. Sen att ja, men det kanske är det här ska vara ändå. Och det skulle ge dem en plötsligt, då skulle ju det här laget få en helt annan struktur. För då pratar vi om att peta ner Vincent Trocheck i tredje kedjan. Och då är det plötsligt en helt annan bredd här.
Det har ju ändå ganska länge nu ryktats som att Rangers vill förstärka centerpositionerna. Alltså utöver Trocheck också.
Mm.
Och jag menar, att ha Zibanejad, Dubois, Trocheck, då har du plötsligt en av de starkaste centerlinjen i hela NHL.
Ja, så är det ju. Och fördelen då med, om man då skulle värva Dubois, är väl att, om inte jag missminner mig nu, så har han väl 1 år kvar till UFA efter den här säsongen.
Exakt.
Så att du kan ju göra något qualifying offer. Och då är egentligen, ja, du har honom i 2 år. Och så vet att ja, vi kommer förmodligen tappa honom, men så här får det bli.
Slutspel?
Ja.
Ja. På mig också. Vi lämnar lag som slutar 2 i Metropolitan, alltså New York Rangers, och ska nu diskutera det enda laget som placerar sig ovanför dem, nämligen Carolina Hurricanes. De tog 116 poäng på 82 grundseriematcher i fjol. Sen var de en lite av en besvikelse i slutspelet ändå, Jonta, men det berodde ju i mångt och mycket på den där ja, traggliga målvaktssituationen med skador till höger och vänster.
Ja, alltså det här är ett lag som i flera år har nämnt som en outsider nu. De var grundseriens tredje bästa lag i fjol. Efter bara Florida och Colorado då, poängmässigt. Nu är det dags liksom. Nu ska de gå långt, nu ska de gå djupt. Och det ser vi också, jag menar, hur de satsar och plockar in veteraner som Max Pacioretty och Brent Burns.
Paul Stastny.
Paul Stastny också kan man... också adderat till viss del i det sällskapet. Kanske lite mindre spektakulär värvning. Så att,
det här är ditt lag, ska vi säga också.
Det här är mitt lag. Och jag menar, som man sätter en rubrik på det här, så är det ju, nu gäller det. Det är liksom... ja. De har tagit steg varje år. Fått känna på motgångar. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså... det här är ett lag som är bra nog för att vinna, och det är ett lag som borde vara besvikna om de inte går hela vägen.
Ganska ålderstigigt gäng också. Jag tror att drygt 28 är snittåldern på dem. De har ju inte jättemånga i talangbanken heller.
Nej, precis. Och sen har de ju fortfarande liksom... Den riktiga stommen är ju lite... fortfarande ganska ung, får man väl säga. Om vi då tar Slavin... den ska jag kalla för Slavin som är 28. Aho som är 25. Sen vet man inte riktigt, alltså Svechnikov 22, han är ju en svår spelare, och liksom, vad är han Svechnikov är en spelare som ser ut som att han borde kunna vara, som att han har allt. Han är stor och stark och rörlig och liksom är lite elak, men har samtidigt jättefina offensiva gåvor, liksom kreativ, kan göra mål, kan passa.
Ja, det var ju tvåan i Rasmus Dahlin-draften, va?
Ja, och han är ju en bra, han är en väldigt bra spelare. Men är han liksom en superstjärna? Det kan han fortfarande bli. Men med det sagt, som du är inne på, ett åldersrikt lag. Jordan Staal som var deras kanske bästa spelare i slutspelet i fjol, tycker jag. De matcher jag såg i alla fall. Han är 34. Vi var inne på värvningarna här. Pacioretty, Burns, 35.
Är det givet att man slänger in Slavin med Burns i första backparet? Man sänker Slavins defensiva kunskaper.
Ja, jo, det kan man väl göra. Slavin hade ju stora framgångar med Dougie Hamilton och de är ju ganska inte superlika men ändå hyfsat lika spelare, Burns och Hamilton, offensiva backar som gillar att fylla på, gillar att skjuta mycket. Så det, ja, det är ju. MVP för mig är svårt. Det blir väl antingen då Slavin eller Aho. Slavin i mitt tycke en spelare som är med i den här topp 5-diskussionen, bästa backar i ligan, men jag säger ändå Aho, även fast jag tycker att Slavin egentligen är en bättre spelare. Och det är för att det känns som att så som Carolina är konstruerade, de har ett ganska bra defensivt grundsystem, de har ganska bra backar. Det de behöver är ju liksom umf per 60 som vi hinner på förut, den här X-faktorn.
Ja.
Och de behöver ju Aho, att Aho är en stjärna liksom.
Bestäm dig om uttalet nu. Aho eller Aho?
Aho.
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 Ja, men Sebastian Aho. Tycker jag låter bäst, va?
Sebbe.
Aho. Inte
vad kallar man honom i Finland? Seppi.
Seppi. Kanske. Ja, jag tror vi sticker från det direkt.
Seabass kallar man honom för Carolina.
Okej, okay, ja. Bra att veta. Mm. Alltså, jag tittar på lönestrukturen lite här. Det är ju inga stora megaavtal egentligen. Sebastian Aho tjänar ju bäst av alla i hela laget och han ligger på 8,4 i capit. Det känns Rod Brindamorst, måste jag säga.
Ja, det här skriker ju kollektiv och det är väl det som där vi sätter Kalina också, målvakter som har väldigt bra säsonger här. Det är på grund av, tror jag, till stor del systemet de spelar och allt det där. Så, man skulle ju typ kunna kalla Brindamorst för MVP också. Det är nog få coacher som betyder så mycket, både liksom då rent coachmässigt men också vad han betyder liksom för något sätt liksom sätta identiteten och som ankar i hela föreningen liksom i laget, så att han är ju,
tror du att han är den mest vältränade huvudtränaren i hela NHL? Finns det säkert några där som
Rod the Bod har ju en
de
bra
kropp med honom,
det men hörs ju på namnet.
Det känns som att han innan han drar igång isträningen med grabbarna. Så han ju varit ute på en löprunda och så har han lyft vikter i gymmet i 2 timmar.
Ja, han är, det har man ju av alla som spelar. Han är ju i sjukform.
Ja.
Jag försöker komma på någon annan, men jag vet inte.
Alltså, Lukas Wallmark hade ju honom som coach i några år när han tillhörde Carolina. Och man får säga att Wallmark aldrig riktigt lyckades i Hurricanes.
Mm.
Men han älskar ju Brindamore. Trots att han var ganska långt ner i forwardshierarkin så uppskattade han Brindamores ärlighet. Att han tog in honom på liksom individuella möten, förklarade situationen, var väldigt transparent med vad han tyckte och tänkte om Wallmark. Mm. Och det hör man ju från alla som haft Brindamore att det är ju en players coach på något sätt, samtidigt som han ställer väldigt, väldigt höga krav.
Ja, där har jag, det har jag pratat med Elias Lindholm om också, hur mycket Brindamore betydde för honom när han var i Carolina, när Brindamore var assisterande och för hans utveckling till att vara en Selke-kandidat. Jag får ju intrycket av att Brindamore kanske är den coach som har betytt mest för den biten. Så att nej, han är superviktig. Jag sitter bara och tänker på coacher. Finns det ingen bjässe? Martin Saint-Louis, jag vet inte vad han är för form nu, men han hade ju helt sjuka, framförallt hans buggar är ju mytomspunnen.
Ja, jag kan tänka mig att han sitter inne på ett riktigt breda vader också.
Ja, det gör han. Ja. Troligt.
Det gör han till och med.
Har du inte sett den här bilden på hans ben?
Nej.
Då kan alla googla Martin Saint-Louis legs eller quads eller någonting. Det finns en bild när han kör typ, ja, det är någon barmarksträning när han kör i shorts. Och det är ju liksom,
så är det Oskar Stenlår. Har du sett den bilden apropå?
Ja, inte kanske inte lika stora, men de är ju extremt, alltså det ser ut som liksom, alltså en noshörningstorso. Det är bara så jävla kraftfullt och liksom,
alltså vad säger de om oss att de är så fascinerade av ben? Är det liksom med tanke
men
på
ben är ju det nya, ben är ju det nya överkroppen.
Jag tänkte säga, det kanske är hur vi prioriterar på gymmet.
Ja, men gör inte alla det nu. Är inte det inne? Liksom, allt sånt där går ju i cykler. När man växte upp var det ju tuttar och slösa bänk. Nu är det ju,
nu vadar du under armar.
Nu ska alla köra benbör. Nej, alla ska köra marklyft nu. Trap bar.
Safety bar.
Safety bar. Nej, dit har inte gått än. Så långt har det gått.
Okej. Du sa MVP på Sebastian Aho. Då undrar jag, vem skulle kunna bli tradad från det här laget då? Nu är det ju en seriös utmanare, så de kanske snarare kommer förstärka.
Mm.
Då är det väl draftval och sånt som skickas iväg.
Nej, men alltså, det rimliga vore ju att på något sätt lyckas stumpa Jake Gardiner, som inte har kommit in i det, som tjänar lite för mycket pengar. Och i något sätt för att skapa utrymme för andra värvningar, så att jag har satt upp honom där.
Jag säger ja på Carolina till slutspel.
Absolut, de här ska vinna divisionen. Ingen snack.
Nu till ett lag som faktiskt inte tagit sig förbi första rundan sedan 2018. Hör och häpna, Pittsburgh Penguins, trots att The Old Gang, Miltain, Crosby och Malkin ska göra det igen. Det var ju en stor följetong under hela sommaren. Vad händer egentligen med Malkin? Och till slut signar han. Men Jonta, länge såg det ut som att han skulle testa den öppna marknaden, för han var besviken på Penguins.
Ja, Ron Hextall har ju gjort sig känd som en väldigt pragmatisk GM. Som kanske inte har sina största styrkor i relationshantering. Och det här kanske var ett exempel på det.
Vad tycker du om det kontraktet då? 6,1 till 2026. Betalt för lång och trogen tjänst.
Ja, men det är ändå, han gjorde en poäng per match i fjol.
Ja, men oerhört skadebenägen.
Så är det ju. Man kan inte räkna med att få i bästa fall 70 matcher av honom, det är i bästa fall. Men här tycker jag, här kan man ställa saker mot varandra. Alltså, om vi tar Vincent Trocheck, vad ska du ha han för? 5-6?
Ja, exakt, till 2029.
Ja, och man kan ju till exempel säga så här att okej, bara rent hockeymässigt, är det bättre att skriva det kontraktet med Vincent Trocheck eller det här kontraktet med Jevgeni Malkin, 36? Ja, alltså, jag vet inte. Malkin är ändå en legendar. Så det kan vara möjligt att kontraktet med Malkin är bättre även hockeymässigt. Men min poäng med det här är att ibland måste man ta lite beslut med hjärtat. En sån här kille behåller man. Det är, alltså, har ett sånt här speciellt band. Alltså Crosby, Malkin och Letang. Jag vet inte hur många spelare det finns i NHL-historien som har gjort så många säsonger tillsammans som de har gjort. Det här är någonting unikt.
Och alla är uppe i taket såklart när de lägger av.
Ja, och framförallt i modern tid. Och därför så jag säger så här, har du 15% chans att vinna en till Stanley Cup de kommande 4 åren med Malkin, säger vi. Vi har bara hittat på en siffra. Och du har 20 med Trocheck. Så tar du ju ändå Malkin.
Jo, men det är ju verkligen make it or break it för Pittsburgh nu. Alltså de signar nytt med Letang, de hämtar in Petrie, Jan Rutta, skriver nya avtal med Raquel, Rust, Malkin. Alltså alla jag nämner här är ju 30 plus. Raquel 29 i och för sig, man fyller 30 efter årsskiftet. Så det man undrar över är ju så här, när börjar det gå ut för och hur snabbt går det då? Om det inte redan har gjort det, som jag nämnde, de har inte tagit sig vid första rundan på 4 säsonger.
Mm. Och det de säger här är ju att känner att de hade gjort det om det inte var för målsförsonen. I år var det skador. I fjol var det ju en otrolig genomklappning av Tristan Jari som liksom var svårt att göra någonting åt. Men det enkla svaret på den här frågan är allting hänger på Crosby. För det som gör att det här ändå är ett lag som är i utkanten av, jag säger så här, om New York Rangers ska gå till konferensfinal, då kan Pittsburgh alla gånger göra det. Ja. Och att de är med liksom i en topp 4-diskussion, kanske en finaldiskussion, det hänger på Crosby. Crosby är fortfarande, alltså...
Men alltså han hade sin poäng, om man tittar poäng per match, så var det hans näst bästa under hela karriären i fjol.
Mm.
Och nu vet vi ju att det är en offensiv hockey och sprudlande och så vidare, bla bla bla, och många slog sina personbästa, men det säger ju någonting om att han slår inte av på takten direkt.
Nej, och jag kan helt ärligt säga så här. Om du säger till mig att så här, den här säsongen som kommer nu, du får välja en center och du för bara den säsongen.
För att bara vinna en säsong, ja, tänker du.
Exakt, ja. Och det är ingen framtid eller någonting. Absolut McDavid före. Men alltså, sen vet jag inte. Alltså, all respekt för Matthews, McKinnon, Dreisaitl. Ja, det är väl de kanske.
Jag hade nog tagit med Carr där också.
Ja, men en center.
Jaha, okej. Vi pratade bara centra. Förlåt, jag tror du tog alla spelare i hela ligan.
Mm. Fast det är klart jag kanske tog med Carr som center. Han har varit bra där också.
Spelar överallt.
Nej, men alltså... Jag vet inte hur man... Crosby är med i den. Han är fortfarande så bra. Han är helt sinnessjukt bra. Och det har väl varit Crosbys grej i hela sin karriär att man nästan har tagit honom för givet och fortfarande att han liksom är så här bra, som du var inne på, poäng per match. Han är en enastående tvåvägsspelare i det här skedet av karriären. Eller enastående, men väldigt bra. Det är helt otroligt faktiskt.
Ja, och det är därför han är en given MVP här också. Nu har ju du motiverat det trots att Penguins är mitt lag, så jag tänker att jag hoppar direkt till spelet som kan bli tradad. Mm. Och någon som inte riktigt har fungerat i Penguins miljö, det är Kasperi Kapanen.
Mm.
Och jag funderar på om han skulle kunna vara en kille som de skeppar innan deadline, för att kanske ta in en veteran som vill ge ett försök på Stanley Cup en sista gång, eller att man kanske hittar en liknande typ i ett annat lag som Kapanen. Okej, det har inte funkat, vi ser om du kan flyga hos oss, och så får Kapanen testa vingarna någon annanstans. Och sen tycker jag att om man ser till förstallet också, så ser ju inte att han ska gå in på absolut inte två kedjor. Det är väl en tredje kedja just nu som han är inne i.
Ja. Ja, precis. Kappen är ju en spelare som har lite verktyg och lite fart och sånt där, men han har ju liksom inte visat spelsinnet som krävs egentligen. Så att, och om vi då tänker att han ska spela på högersidan, så tror jag att den är ganska tjock nu. Brian Rust är given i topp 6. Han har funkat bra med både Crosby och Malkin. Han kommer spela med någon av dem. Jag tror att Raquel kommer att spela höger forward med Crosby under inledningen av säsongen. De har haft en bra kemi, och jag tycker stilmässigt, men alla kan spela med Crosby, men stilmässigt så passar Raquel bra med Crosby och Gensel. Dels för att de får in en högerfattning, men också för att han har den där underskattade förmågan att skydda puck djupt och verkligen spela det här cyclespelet som Crosby vill spela. Jag tror att
Raquel... I den här podden är det inte underskattat, med tanke på hur många gånger du har tryckt på det.
Ja, sant.
Ja, men i övriga hockeyvärlden. Ja. Så är det nog det.
Ja, men jag tror så här, jag tror att Raquel egentligen passar mycket bättre med Crosby än vad han gör med Malkin.
Det jag funderar på, om vi tar det blågula perspektivet här, om never trade focus, Marcus Pettersson.
Mm.
Det har ju ändå ryktats en del sista året här om att Penguins har funderat på att trada honom. Han har ju ett avtal till 2025 och capitan är på 4 miljoner. Det är ju ganska många Penguins support som tycker att han är överbetald.
Ja, det är väl det som är problemet. Marcus Pettersson är ju en NHL-spelare. Men är han en 4 miljoners back? Det är väl det som är frågan. Eller framförallt, han har ju visat att han kan vara det, men har han varit det de senaste åren? De senaste 2 åren, så att säga. Och det är väl där skon klämmer. Men grejen just nu är väl att de har inte så mycket att välja på. Brian Dumoulin är ju första val på vänstersidan. Lite frågetecken för honom också. Vilka former själv han har visat här på slutet. Där har vi en 31 år med väldigt många tuffa mil på kroppen.
Ja. Så
jag vet inte liksom om de känner att men vi kan ge Dumoulin 28 minuter eller något sånt där liksom. Och sen annars, då är det liksom Ty Smith eller Pierre-Olivier Joseph, som är liksom unga backare, lite så här offensiva, touchiga, sådana killar. Men jag tror inte att de känner just nu att de har möjligheten att trada Pettersson. Då skulle det vara liksom en stor rockad där kanske Pettersson flyttas ut och Kapanen tradas för en back på någon vänster.
Slutspel, ja eller nej? Jag har faktiskt satt ut dem här på mitt wildcard-val.
Vadå wildcard-val?
Jag tror att de landade in där.
Alltså, ja.
Ja, precis.
Krångligt sätt att säga det på.
Ja, vad känner du för Penguins då?
Jag har inte min anteckning framför, men jag säger ja. Utan att ha den. Det måste jag ha sagt.
Sagt till dig själv, inte skrivit ner utan.
Ja. Ja, jag hade dem i slutspel.
Yes.
Då är det en naturlig övergång att gå från Pittsburgh till den moderna erans ärkerival Washington Capitals, som ju är ett lag som fortsätter att gå för det. Så länge Ovechkin är kvar så ska han satsa. Gör en väldigt notabel värvning i Darcy Kemper, som var första målvakt i Colorado och vann Stanley Cup. Och för att stärka upp den positionen som inte var en styrka i fjol. De värvar också in Ryan Strome på centerposition. Får man väl säga då, för att ersätta ersätta mer eller mindre Niklas Bäckström som tills vidare är borta, även om det senaste jag har hört och läst är att det vänder verkar gå positivt just nu.
Ja, att så, han kan vara tillbaka på vårkanten vad det verkar.
Ja, så vi hoppas att det går åt rätt håll, men överlag så är det ju vad det är med Washington. Det är lite grann som Pittsburgh. Vi har den här diskussionen inför varje säsong. Är det nu taket faller ur? Jag tror...
Kan ett tak falla ur? Eller faller det inte ned?
Det kanske stängs. Rufus falling in. Nej, det falling in.
Det gubbsluddrar.
Taket brinner. Det är en kulturell referens till en känd låt. Direkt översatt.
Okej. Tack.
Alltså, vet du vilken låt det är?
Nej, det vet jag inte.
Rally gjorde en parodi och sån här som hette en boll och en racket.
Okej, nej.
Jag var bra på tennis och mitt förnamn det är Björn. Björn, motherfucker. Björn.
Det är
The Roofers on Fire med Bloodhound Gang.
Okay.
Det är otroligt.
Ligger på gymlistan?
Nej, den är för långsam.
Säger han som alltid avslutar varje gympass med dansband.
Men det är väl inte långsamt?
Det är väl trallvänligt på något sätt. Exakt. Men det passar ju inte när man ska lyfta tunga vikter.
Nej, men det är på slutet när man kör liksom...
När du kör bicklarna?
Nej, men jag har inte kört biceps sedan 2018. Men vadå? Okej. Sidodiskussion här. Vi var inne på den gymlistan förut. Komponering är så här. Börja med hiphop, tunga lyft, komma in i stämning. Då har man tung hiphop. Sen kommer hårdrock. För att du vill ha lite... Men sen i slutet av passet, då måste du få positiv energi. Och bli glad. Så då vill du ha dansband. Jag gillar Julen med Lasse Stefans. Tusen och natt med Charlotte Perrelli. Kanonlåt.
Ja, det är bra.
Ja, ja, skitsamma. Men de gör ju en liten satsning här då. Får man säga, framförallt värvningen av Camper står ut. De tar in Connor Brown också. Men överlag så är det väl så här. Nu ska jag vara lite pessimist här.
Jag går inte överhuvudtaget på Washington.
Nej, men så här. Tom Wilson är på skadelistan. Niklas Bäckström är på skadelistan. Carl Hagelin är på skadelistan. Han har tyvärr fått en till, som jag har förstått, utöver den här otäcka ögonskadan, så han också för en underkroppsskada nu som verkar vara problematisk. John Carlson är 32 och Ovechkin är 37. Kuznetsov är 30 nu. TJ Oshie är 35.
Ja, alltså det är väl typ Conor McMichael som man säger, vad skulle han kunna göra i vinter? Med tanke på alla de här skadorna så kanske han flyttas upp i våra hierarkin också.
Okej, vi börjar den här. MVP har jag sagt satt Ovechkin. Och visst, Carlson, Kemper är väldigt bra spelare på sina positioner. Men det här är ju Ovechkins lag. Det går liksom inte att komma ifrån. Dels är han bidrar med spelare som spelar med målskytten, men också liksom hur viktig han är för pulsen på laget. Det går, man kan inte sätta någon av honom för MVP här, tycker jag. Spelare som kan trada så satt jag Trevor van Riemsdyk. Liksom han kan, det är en spelare som har visat att han kan spela NHL, breddspelare, UFA. Vill de göra en rockad på något sätt eller halkar de ur slutspelsracet tidigt, så han är en spelare som är lätt att trada. Så jag kan se honom flyttas. Men
i den där backsidan är det kul att se Martin Ferro hade tagit en ordinarie tröja. Alltså jag minns när han kom fram i Oskarshamn under Björn Hellkvists ledning och tänkte att så här, okay, det här kan bli riktigt, riktigt bra på sikt. Men jag kanske inte trodde att han skulle vara ordinarie NHL som 22-åring.
Nej, det här är en bra NHL-back.
Ja.
Han är liksom en topp 4-back. Så han har gjort det jättebra. Spännande att se vad Erik Gustafsson kan göra också. Framförallt om det kan bli aktuellt med några powerplay-minuter.
Ta in Gabby Karlsson på ligminimum också, ska vi säga.
Ja. Som bra möjlighet för honom, för det finns lite minuter att få. Men ja, med de här skadorna som kom in i säsongen, med de här grejerna jag var inne på, min känsla är att det inte blir slutspel.
Tråkigt, för jag har inte heller satt dem där.
Mm.
Så nej på slutspel då.
Och det är inte för att det är ett dåligt lag, men den här divisionen som vi är inne på, den känns lite tight. Jag tror de kan halka ur.
Vi hoppar direkt över till det lag som jag faktiskt tror tar sig till slutspel istället för Washington Capitals.
Oj, det... oj, du gick rakt på ett av, så är det.
Jag kände faktiskt att jag ville göra det. Columbus, tror jag, det är deras tur nu att gå in i det där slutspelet från Metropolitan och ta en av de ordinarie platserna. Alltså, jag gillar faktiskt väldigt mycket av det som har gjorts under sommaren här. Och tittar man på ytterfåret med Johnny Gaudreau, Patrick Laine, Jakob Voracek, Gustav Nyqvist, Kent Johnson. Alltså, det är sevärt det här, Jonta.
Ja, alltså, nog kan det hända lite grejer framåt här.
Det är nästan ett ytterfårarsdrivet lag. Det är väldigt sällan man ser det.
Ja, men 100%.
Ja, men ofta brukar de vilja bygga från center, back eller målvakt. Eller kanske inte målvakt alltid då. Men man brukar antingen vilja ha en väldigt stark backuppsättning eller en centersida som kan driva laget. Men här är ju mest stjärnspäckat på kanterna.
Ja, så är det ju. Alltså, ja, och det är ju en styrka, men det är ju samtidigt lite av en svaghet. Cole Sillinger spelade hela säsongen eller i fjol. Man, det är ett styrkebesked för honom, men man undrar ju också liksom hur mycket det har att göra med centerpositionen där och...
Exakt, för det har jag skrivit upp här, att en sak som jag ogillar, det är centersidan. Alltså visst att Siljan är en småspännande talang, men att ha Jenner Roslovic som topp två, det är väl kanske inte särskilt gott ställt på den delen av lagbygget.
Nej, och jag tycker ju också då ska jag också spoila.
Mm?
Jag har inte de här i slutspel.
Okej, kul. Du tycker lite olika.
Mm. Det finns ju, de hade ju en svag säsong defensivt i fjol, satte klubbrekord, eller man ska säga, kan man säga rekord om negativa upp?
Ja, det kanske man kan.
Men
målvakterna fick det ju inte stämma överhuvudtaget.
Precis, och här finns det en potential i både Korpisalo och framförallt i Meslikens.
Ja.
Men alltså backsidan, Vrensky är bra, men det är ju liksom inte en så här, det skriker ju inte chatta om back. Gavrikov är väl helt okej som andra val på vänstersidan. Det är väl ändå en bra liksom vänstersida topp, men högersidan, det är så här.
Alltså jag tror att Bokvist kommer att ta första platsen på högersidan som Rickard Branson som är andra back där.
Ja,
jag tror att det blir det.
Med all respekt för Rickard Branson och Adam Bokvist, så är inte det ett slutspel på högersidan.
Det är det väl inte. Alltså, det är ju inte helt omöjligt att David Jiříček går in och tar en tröja under sin första NHL-säsong. Gick ju topp 10 i draften, nu har jag inte placeringen exakt, men en stor tjeckisk talang som vi såg
femma,
i...
Femma va? 16.
Ja,
han var femma eller sex, han var
så kanske det var.
Han
skjuter
slagga.
Vad sa du?
Han slagga.
Ja. Men MVP:n här, det blir väl Johnny Gaudreau, såklart. Som valde Columbus istället för bland annat Calgary, som han gick ifrån. Och det här var ju kanske sommarens stora nyhet tillsammans med Matthew Tkachuk, Jonathan Huberdeau-traden. Signade för 9,7. Hade kunnat få bättre betalt i Calgary, men ville ju till östkusten. Och ryktare som Devils och Philadelphia, men det blev Columbus till slut, och det kanske berodde mer på de andra klubbarna än Gaudreau själv, Jonton.
Ja, sägs att Philadelphia hade strul att få till liksom löntagsutrymmet, men
undrar om vi tog det här under Calgary-delen.
Ja, det gjorde vi kanske. Vi släpper det. Vad har du för spelare som är tradad?
Vill du gå dit direkt? Vi ska inte prata Gaudreau. Jag tänker vilka han skulle kunna spela med, för att det kittlar ju att se honom på ena kanten och Patrick Laine, och sen så ska man ha Jenner, kaptenen, banar väg och river upp lite ytor för de två.
Ja, jag läste en intervju med Brad Larsen som är coach om det här, och han sa ju liksom, nummer ett så sa han så här, det är ju ingen idé att försöka göra det här svårare än vad det är, klart att komma och testa dem tillsammans, Laine och Gaudreau liksom.
Ja.
Och sen argumenterade han egentligen för olika center vad de skulle kunna bidra med där, och Jenner nämnde han som en kandidat just på att han kan, som du säger, skapa lite oreda med sin oömma spelstil, men Roslovic liksom lite av en snidare. Det finns argument för flera spelare här, och det får nog ge sig lite.
Det är väl rätt mycket samklang att den spelartyp han är, att hans förnamn är Boone. Det passar på något sätt.
Ja, han har rätt namn.
Ja, alltså det är en murbräcka. Och då tycker jag att det är Boone Jenner. Det är ju för övrigt ett av de bättre namnen i NHL. Ja, passus på det.
Fortfarande mest i år kommer i Sverige för.
Det tar jag inte på rak arm.
Den här Jesper Pettersson-tacklingen inför JVM. Du kommer inte ihåg den.
2013.
Jag kommer att det var en jättesnackis. Okay. Pettersson missade ju JVM.
Ja. Nej, alltså när jag tänker tackling JVM, då ser jag bara William Nylander 2015 framför mig.
Mm.
När han proppas i mittzonen och inte kan spela någon mer. Det var väl Helsingfors JVM, tror jag. Nu landar vi någon helt annanstans. Mm. Spelaren som kan bli tradad. Alltså, jag undrar om inte det här är MLB som sista säsong. Jag tyckte han gjorde en bra första säsong under Tortorella. Sen har han försvunnit allt mer och var ju stundtals utanför fyra kedjor i fjol också. Och det är en kille som ska vara i en producerande kedja. Han ska spela PP. Han har ett fruktat skott. Det vet vi alla som följde honom i Djurgården i SHL och även början av hans NHL-karriär. Men sista säsongen här så var han ju mer i tredje, fjärde kedja. Jag tyckte att han aldrig riktigt hittade rätt där.
Nej, och det är väl problem för Bemström. För Bemström är ju faktiskt en spelare. Där är ju typ exemplet på där håller inte jag med. Alltså han är inte en spelare för en producerande kedja.
Nej, men alltså utifrån hans perspektiv.
Ja.
Alltså där han ska växa, då måste han ju vara i en sån position. Men han är ju inte tillräckligt bra.
Nej, jag säger nej på den.
Jaha.
För så som NHL mer och mer funkar nu så har man ju mer och mer offensiva specialister som spelar i en fjärde kedja. Du kan ha en kille som till exempel en väldigt bra styrare som liksom får hanka sig fram i fjärde kedjan och hålla sig flytande mot sämre motstånd. Och sedan kan han fortfarande gå in i PP och göra sin grej. Det hade varit Bemströms scenario. Men du måste fortfarande i det läget vara bra nog för att hålla dig flytande.
Jag har aldrig gillat det där. Alltså det scenariot där man har PP-killar i fjärde kedjan som får spela väldigt lite 5-5 och så kan gå in kalla i numerärt överläge.
Nej, det är ju klart att det inte är optimalt. Men alltså det här är... Det är ingen som vill ha det så, men ibland får det vara så. Alltså,
ja, men det, det är ett kraftigt underbetyg till topp 2-kedjekillarna.
Jo, men den här typen av grejer skulle jag säga att du ofta ser i dåliga lag. Du kan se det liksom i bra lag. Ett bra exempel där, det är väl typ så här, hitta på ta Jason Spezza i Toronto. En kille som inte riktigt höll liksom för topp 6 i 5-5, men ja, okej. Okay. Han kan spela vårt andra PP liksom. Han får spela fjärde kedjan och andra PP. Patrick Maroon i Tampa, fjärde kedjan, cementerad. Går ändå in och spelar andra PP runt kassen och sånt där. Killar som liksom är etablerade och kanske har spelat mer minuter och är bekväma i ligan. Jag tror att det kan vara svårt för en unke liksom Bemström som inte är bekväm i ligan att vara bekväm i PP utan
att... Men så här då, om du inte tror Bemström, vad säger du om Liam Foudy? För jag tänker nu när de har förstärkt ytterforsplatserna så jag undrar om han ens kommer vara möjlig att ta ut för Brad Larsson.
Ja, det är möjligt. Nej, men jag köper Bemström.
Okej, du gjorde det. Ja, just det. Det var bara en diskussion om den spelartyp han är.
Ja, men om han ska vara och vara. Mm, alltså, liksom,
jag fattar.
Men det är en svår roll att hitta. Men jag... Ja. Tänk lite på Martin Färk om du kommer ihåg honom.
Mm. FRK.
Mm.
Ja.
Han var ju också en sån spelare som inte riktigt höll för den där nivån, men han hade ett sinnesskjutskott. Han måste väl skjuta bättre än Bemström.
Ja, absolut.
Han hade ju
framförallt hårdare.
Han hade ett våldsamt skott. Ja. Men det ville sig inte riktigt för honom. Så att,
Jag säger ja. Slutspel.
Nej. Okej, då tar vi laget som vi alltid skyndsamt städar av i den här podden. Och i alla andra poddar också. Det är... Alltså New York Islanders är ju på många sätt en väldigt ful rankunge.
Ja, det mest beige laget man kan hitta.
Ja, men det är ju så här, de är ändå bra. Alltså okej, jag köper att vi inte pratar jävla som Arizona liksom. Det här är ändå ett lag som visst de missade slutspel i fjol, men de har ju varit conference-final på år.
Alltså det de har, det är väl typ en av de bästa fjärrkedjorna i hela NHL. Med Clutterbuck.
Den har nog börjat mattas lite nu, men har varit det. Det här är ett lag som har mycket tycker jag. Alltså om vi då kollar på Islanders. Det de har som talar för dem är en ganska bra forwardsuppsättning. De har Matt Barzal som är en potentiell topp 10 center i NHL, absolut. Får se hur han blir nu med ett coachbyte med Lane Lambert. Om han kan liksom frigöra lite mer offensiv honom. Sen har de liksom en ganska jämn forwardsuppsättning med spelare som Nelson Lee, Bailey Pachot och Willie. Alltså Palmieri. Det är bra. Det är jämnt. Det är lite St. Louis-grejen.
Det är väldigt mycket tre getingar.
Ja.
Över det mesta.
Men de kan liksom ändå få till några hyfsade kedjor. Och sen får vi se vad som händer med unga killar liksom en Oliver Wahlström.
Vad som händer med unga killar? Du började rappa mitt i där.
Tyckte du?
Och vad händer med unga killar? Rubriken bara.
Vad händer med, unga killar idag? Det är mörkt och grått. Vi lider.
Det är mörkt och grått.
Ja, det är det.
Ja, ja, absolut.
Okej, okay. Och sen backsidan då. Paul Okopelek. Få liksom bra spelare under Norris-nivå. Dobson på väg uppåt.
Mm.
Romanov har ju haft en väldigt liksom jättehypad, kom in i Montreal jättetungt i fjol, flippad.
Alltså det är ju en bra trade tror jag av Lamorello.
Jag faktiskt tror att den här kan se väldigt bra ut.
Ja. Alltså bara för att han hade tungt fjolår, det hade ju hela Montreal också.
Mm. Jag tror att den kommer att se bra ut. Och sen har du den stora faktorn här, och då går vi rakt på MVP:n.
Sorokin.
Ilias Sorokin. Mm. Bara Kjell Sorokin som hade bättre räddningsprocent av ordinarie målvakt i fjol. Lite bortglömd för att Islanders hade ett tung säsong som lag. Det här kan vara en riktig styrka för dem.
Man vill ju inte hylla Ryssland eller ryska spelare de här tiderna, men alltså deras målvaktssida. Mm. Vasilevskij, Sorokin och Kjell Sorokin. Det är ju inget annat land i världen som kan mönstra det.
Nej. Nej, 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 nej. Alltså inte ens nära.
Nej, det verkar som att du funderar på någon nation som var,
ja, men jag säga, ja,
i
nej,
paritet
men,
med dem. Men
nej, nej, det finns inte ens.
För alla är ju topp första målvakter i NHL. Sinnes nog.
Ja, men alltså du kan ju, om du ska ha den diskussionen, du kan ju säga så här. Jag menar, Vasilevskij och Sorokin skulle vara första målvakter i alla länder. Alltså om de bytte pass nu. Kanske vore strategiskt att göra det. Jag själv.
Ja.
Nej, men så skulle de vara första makt i, första makt i alla andra länder.
Ja. Så Sorokin då, Petar Markström?
Nej, men Sorokin och Vasilevskij.
Ja, exakt. De är första målvakter i alla nationer.
Precis, och sen har du en diskussion om Sorokin där det är så här.
Precis, det var det jag tänkte.
Markström, Kanada skulle han förmodligen vara första målvakt. Vem är första målvakt där? Kemper?
Mm, ja, det är han väl. Alltså i USA.
Fleury. Alltså, så, ja. USA har ju bra
Hellebuck. Typ. Gibson,
Thatcher Demko gillar väldigt mycket. Så USA skulle jag säga har den näst bästa målvaktssidan. Framförallt nu om vi då Lehner är borta hela den här säsongen. Sverige är ju bra med Maxim och Lehner.
Är han bättre än Saros i Finland? Där blir det en diskussion tror jag.
Mm, det är det. Men summa summarum för att göra din poäng så är det inte ens nära. Och ja, men på tal om finska spelare som ju Saros är.
Ja.
Så är även Sebastian Aho det. Men inte den andra Sebastian Aho. Och han
är det han som tradas?
Det är han som tradas. Nu är det dags.
Okej, efter alla de här AHL-åren och till slut så tog han sig upp till NHL och fick några matcher.
Jaha, det är lite så här lite kanske hoppas också.
Ja.
Jag gillade honom mycket när han kom upp på Skellefteå. Jag känner att det finns någonting i honom. Jag hoppas antingen att det blir som ett lyft under Lambert och för Barry Trotz. Han är ju liksom en legendar coach, men han är, känns man alltid lite svårt för den typen av backar.
Alltså spelskickliga,
ja, lite,
lite mindre backar.
Lite smålirarbackar, mm. Precis. Så att vi får se hur det blir för honom. Men jag har ändå satt honom.
Men det låter ju som att Lambert egentligen bara kommer att spinna vidare på Barry Trotz. Att de är ju egentligen i grund och botten samma typ av tränare.
Ja, ja det, vi får se.
Jo, nej, men det, alltså, det beskrivs ju att...
Ja, och det är en sån här grej som är så svår att säga. För att i och med att ass-coacher är ju inte tillgängliga för media, Noel. Det är en, så här, en grundregel att ass-coacher inte pratar med media. Så får ju vi i allmänheten en väldigt inte så stor bild av deras filosofi. Vi får sällan höra dem prata om hockey. De gånger ass-coacher intervjuer, då är det oftast om större perspektiv, saker eller kanske saker som händer utanför själva rinken. Så att vi får se. Men jag har honom där. Och det vore kul att se något annat lag om eller liksom i större roll här.
Nu suckar jag, Jonta. Jag vill ha in Islanders för mitt slutspelstips.
Men du har inte det?
Nej, det är det jag ser nu. Att jag inte har petat in dem.
Nej.
Ska vi göra under inspelningen ett byte här till och med?
Är det bättre om du inte gör det? För jag har mitt slutspel. Det roligare om inte.
Ja, okej, men då kör vi på det då. Jag tänkte att jag ska peta Columbus. Nej, jag håller
nej,
fast.
Nej, du kan ju inte peta ett lag du redan har argumenterat för att du ska till slutspel.
Nej, men nu när vi gick in på Islanders, jag tittade lite på vad de har och hör. Okej, de har en först. Ja.
Ja, på slutet.
Ja, och någonting som jag vill liksom lägga in i den här diskussionen, vilket, eller varför jag började fundera på dem som ett slutspelslag, det är att deras höst var ju väldigt tragglig där med dels covid-situationen. De drabbades ju kanske värst av alla lag i hela NHL. Och att de spelade borta matcher i typ 2,5 månader med tanke på att deras nya arena höll på att byggas. Så de var ju på turné i hur många veckor som helst, vilket jag tror faktiskt bidrog till att de tappade en del poäng längs vägen där. Hade de hållit det snittet de hade haft efter nyårsafton, då hade de ju faktiskt tagit sig till slutspel. Så nej, du snyggt att du plockar dem till slutspel.
Alltså det här är ett intressant lag. Så bara kolla, de här har 4 forwards i här ordinarie uppställning. Anders Lee, Brock Nelson, Josh Bailey, Matt Martin, som heter saker man kan heta i förnamn, i efternamn. Det brukar ju vara Allhams grej med Bob Ryan och Corey Perry och sådär.
Ja, just det.
Det är en intressant.
Bra spaning, ja, men måste jag säga. Den har ju någonting.
Ja, den tycker jag ändå att det är värd att nämna.
Ja, vi kanske i den här podden ska liksom byta för och efternamn mot varandra. Så vi kör Bailey Josh när vi pratar om spelarna. Och vilka Nelson Brock har också, va?
Ja, de skulle kunna heta det.
Ja, faktiskt.
Nelson Brock, Bailey Josh. Martin Matt.
Martin Matt. Nej, på slutspel för mig i alla fall. Nu till New Jersey Devils. Men jag vill faktiskt börja att prata om den dagen här i september då P.K. Subban, Sten Skära och Keith Yandel la av samtidigt faktiskt. Det var bara några timmar mellan pressmeddelarna och jag måste säga att jag blev förvånad att inte deras PR-snubbar hade, eller kvinnor hade pratat ihop sig. Att gå ut med det samma dag och stjäla rampljuset från varandra.
Ja,
det var ju dumt.
Ja, framförallt var det Subban och Yandel som blev lidande av det.
Ja, exakt. Allt fokus hamnade på Sten Skära såklart. Och då har ändå P.K. Subban vunnit Norris och varit OS-guldvinnare med Kanada och så. Det är ju liksom ingen, ja, det är ingen halvdagen karriär direkt. Och det jag undrar med Subban, alltså när såg vi senast en elitspelare i NHL på så kort tid fasas ut egentligen? Alltså för de där säsongerna 2013, 2014, 2015, 2016 och även när han kom till Nashville efter den där traden när Weber gick i andra riktningen, då var han ju en topp 10 back i ligan.
Ja, han var ju Norris-analyst så sent som 2018. Blev han ju tre. Han var tre Norris-analyst då, om jag inte minns helt fel. Jag kommer ihåg att han var en av de tre som var i Vegas. Det var ju året efter de gick till finalen när de vann de Presidents då? Ja, det gjorde de.
Ja, de var ju final 17. Ja.
Ja.
Men till min frågeställning då?
Två spelare som spontant kommer upp som det gick väldigt fort för är Danny Heatley som gick från att vara ett par 50-målssäsonger till att liksom inte kunna spela NHL några år efter 30. Och den andra jag tänker på, en annan spelare, är ju Vincent LeCavalier som också vann en målliga på MVP World Cup 2004 och också liksom var slut på mer eller mindre helt och hållet bara några år efter 30. Så det är väl...
Men det här är ju knappt efter 30. Alltså, Subban är 89.
Mm, det är väldigt tungt.
Ja. Det kanske peak mot dig där då.
Mm.
För att fylla i tomrummet där så är du född 1989 om det var någon som inte fattar.
Ja, men det är väl lite samma grej här, att skillnaden är att Subban la av. LeCavalier tragglade ju på lite grann och blev rundflyttad och liksom var ju i LA där och när det inte ville se Phil efter han blev signad där efter utköp till Tampa. Heatley körde ju på och studsade runt lite utan att få till det. Subban känns som att han bara...
Han började prioritera annat.
Han la av. Och det är intressant, för jag fick ju verkligen känns... Han gjorde en säsong i slut, eller intervju i slutet av säsongen, han pratade om att liksom, jag vill verkligen vinna Stanley Cup och sånt där. Och, känslan jag får är att han helt enkelt inte hade något anbud från ett bra lag.
Nej. Och det är väl givet nu att han går in i tv-branschen, va? Att ta en expert.
Ja, han har ju redan testjobbat lite för ESPN och det spås ju att de ska satsa på honom. Om man då ska liksom sitta och recensera tv så lyckades väl TNT, det var ju två bolag som gick in och delade på det. Sen är det TNT i USA nu, det nya avtalet som började inför fjolårssäsongen. TNT lyckades väl bättre får man säga, har fått mer beröm. Så ESPN behöver kanske hitta någonting och där skulle då Subban kunna vara någon som ger lite krydda. Och det är ju alltid liksom på grund av hans utåtgående engelska, va?
Utåtagerande.
Öppna personlighet. Liksom, han trivs väldigt bra.
Alltså, extroverta.
Extrovert, tack. Ja. Personlighet. Alltid liksom bara sett som en självfrihet att det han ska jobba med och det är ju läran att göra också.
Tycker vi lämnar Subban nu. Och sen i framtiden så borde vi ju sätta in Sten Skära i en europeisk kontext i NHL och för sig ranka om. Det skulle vara kul att göra i ett specialavsnitt eller kanske ett moment i något avsnitt framöver. Får se när vi gör det.
Så att vi säger ingenting nu?
Nej, jag tycker inte det. Utan han är värd en lite mer tanketid, för nu tar vi det här på uppstuds faktiskt.
Mm, ja, men en fantastisk karriär.
Och vi har ju faktiskt ett inför avsnitt här i, av Metropolitan som ska bli klart idag också. Och jag har det väl som mitt sista lag i den divisionen, och alltså det är ju en, om vi börjar med forwards här, den är ung och orutinerad den forwardsidan, men det är väldigt mycket talang. Men därför gillar jag att Davis har plockat in André Palat och Erik Haula. Och
tar... Hall of Fame.
Är det han kallas?
Jag har hört någon säga, jag vet inte om han kallas för det.
Okej, ja. Han gör det nu i alla fall. Men att man ser att ja, men framförallt Palat har vunnit två Stanley Cup i Tampa, har en enorm rutin och är ju en klatschspelare verkligen, alltså bäst när det gäller. Så jag tycker att det var smart av Devils att ta in de två. Men någonting jag funderar på är ju den där målvaktssidan. Alltså vem ska bli första målvakt i Devils? Mackenzie Blackwood hade det ju tufft i fjol. Och Vitek Vanecek och Jonathan Bernier. Det här är en av de svagaste målvaktssidorna i hela NHL, Jonathan.
Oj.
Är det inte det?
Jag vet inte.
Alltså med tanke på fjolåret för Blackwood.
Nej, jag tror ändå. Men Blackwood, han hade ju lite... Det var, han hade ju någonting. Han var ju en av dem som var sen att vaccinera sig. Han hade ju någonting...
Om man ens ville vaccinera sig.
Ja, nej, men det var ju någonting liksom hälso... Jag kommer inte ihåg nu, det här ska man ha koll på. Men det fanns ju någonting...
alltså hälso... Jag tänker på den gången vi spelade Spike. Vi ska inte nämna hans namn här. Mm. Men när vi hade spelat klart bollen. Ja. Och han ville avbryta och sa... Vänta här nu, det var någon... Vi spelade i lag, du och jag då. Det var någonting som inte gick rätt till här.
Exakt.
Så jag vill spela om det. Du var ju så nu.
Det, är
det här borde jag ha koll på, men det var ju någonting med den här killen som någon gång hände.
Ja, men det, han hade några hälsogrejer, jag får säga. Vi landar där. Jag tror att Blackwood kan absolut vara en bra NHL-målvakt.
Okay.
Och Vanecek kan nog funka som en andra målvakt. Så det behöver inte vara så dåligt om du vill se.
Jag kanske är för färgad av 21-22-säsongen.
Ja, jag tycker lite hårdare. Jag tycker att backsidan är helt okej. Framförallt högersidan är väldigt bra.
Mm. Alltså Hamilton, alltså Simon Nemec ska bli väldigt spännande att följa under den här vintern om han faktiskt kan gå in i NHL-laget direkt.
Det tror jag inte, för att Marino är en spelare som ändå är en bra liksom, Damon Severson som var kanske deras bästa back i fjol när Hamilton inte riktigt till det.
Det är lite Rangers-problematiken här. Deras högersida och talangbank. Jag tänker att Nils Lundqvist, Simon Nemec kanske hamnar i samma sits.
Men alltså grejen som är med honom, alltså det är ju så här. Severson är kanske en spelare som de inte kommer att behålla. Han är ju UFA. Beroende på vad de känner att de har i Nemec. Men det gör ingenting. Det är nästan bra om man inte går in i NHL. Alltså liksom behöver spela i Järse.
Ja, det var faktiskt Severson som jag hade uppskriven på spelen som kan bli tradad också. Så då har vi stöka undan det.
Ja, jo precis. Utgångskontrakt. Väldigt bra spelare.
Ja.
För det här...
Och om de inte tar sig till slutspel.
Nej,
vilket
precis.
Vi redan kan avslöja nu att det kommer de inte göra för någon av oss.
Nej, de kommer nog ta steg framåt, men det är fortfarande för lång väg att gå.
Ja, men då är det ju en ganska bra spel att skeppa till en utmanare. Få lite draftval kanske om någon talang i utbyte. Eventuellt. Så då har vi sagt det. Och MVP:n i Devils, det är Jack Hughes ändå. Ja,
absolut inte om saken.
Nej, det finns ju ingen annan. Även fast Jesper Bratt hade en otrolig fjolårssäsong och var ju drivande i deras offensiv väldigt mycket under stora stunder, så hamnar man ju såklart på Jack Hughes, assisterande kapten, 21 år gammal, skrev det där avtalet till 2030, värt 8 miljoner per säsong. Alltså det är ju en potentiell superstjärna i den här ligan.
Ja, han är någon som bör kunna blansa in i en topp 5-diskussion, bästa center i ligan.
Ja, och det har ju varit en rätt problematisk inledning på hans NHL-karriär, för han har ju inte spelat någon säsong hela vägen faktiskt. Han har ju alltid haft skadebekymmer. Alltså man ser till de senaste åren, så det var 49 matcher i fjol, 56 innan det, 61 matcher hans debutsäsong 1920. Så att man har ju aldrig fått se Jack Hughes hel 82 omgångar. Så får man göra det, då kan jag absolut tänka mig att det är en 100 poäng spelare faktiskt.
Ja, kanske inte redan nu, men i alla fall någon gång i karriären. Men kanske redan nu också.
Ja, alltså han hade 56 pinnar på 49 matcher i fjol.
Mm.
Men det är väl inte helt omöjligt att han höjer det ytterligare nivå nästa säsong.
Absolut. Ja, han skulle absolut kunna ha 100 poäng. Så mycket talang finns det i honom. Och som sagt, det finns spelare. Han spelar med Bratt. Får in till exempel en Palat i den kedjan som blir dem lite kraft samtidigt som man kan avsluta. Vi är inne på att det finns bra right-backar i powerplay och servera för honom och jobba via. Så att, ja.
Mm. Jesper Bratts avtal där då. Skrivet över den här säsongen. Värt 5,450. det var ju en av de svenskar som signade allra sist faktiskt.
Ja, här är ju grejen. Bratt tog ju ett jättekliv den här säsongen och var liksom verkligen en...
Innan du fortsätter, är det här en William Karlsson-situation? Jag tänker hans genombrottssäsong med Vegas när han gjorde 40 mål och så fick han det där kontraktet när han skulle bevisa sig och sen skrev han långt.
Ja, det är det. Och där tror jag att med William Karlsson så kände man mer att man, det sa man ju redan efter den säsongen, att det här är inte vad William Karlsson är. William Karlsson är en 25-målsskytt kanske, som är en väldigt bra tvåvägscenter, och det gärna var det sedan dess. Bratt däremot kan nog vara det här. En hyfsat speldrivande ytterforward som faktiskt funkar i en topp 6-roll. Sen är ju frågan hur bra han är. Alltså de bästa yttrarna som är inne på, de är ju uppe på 9 eller 10 liksom, och där är han väl kanske inte, men jag tror att han kommer att få ett långt och bra kontrakt efter den här säsongen, och att han kommer att visa att han är en liksom en offensiv, att han inte är en passagerare, att han är en spelare som kan driva saker och ting ännu väl.
Jag säger nej på slutspel.
Nej, ja. Fan, det blir så här igen. De missar slutspel. Då är det lagt för laget som jag tror kommer att utan slutspel.
Var det Fleury där i mitten?
Utan Fleury. De kommer utan Fleury i slutspel. För de har inte Fleury och de kommer inte spela slutspel.
Och det här är det sista laget i Metropolitan också.
Absolut. Och det här är mjukost. Det är sällan man drar det skämtet om Flyers.
Alltså, vad menar du?
Därför jag.
Ja. Ja, nej. Jag... Det är första gången jag hör det någonsin, tror jag.
Ja, det är sällan man drar det. Jag har faktiskt aldrig dragit det heller. Nej. Det kanske aldrig har dragits.
Premiär här i podden. Ja, du är ett geni, Jonte.
På tal om det så gjorde jag sådana här smörgåsar i järn i helgen.
Det lät som att det förstört händerna.
Alltså, man tillagar mitt järn.
Jo, jag förstår.
Kul. Ja, och då, alltså det är ju mjukostet som gör det. När man gör sådana.
Okej. Bra tillägg här under Flyers-delen. Alltså, det säger någonting om Philadelphia att vi börjar prata mackor om mjukost istället för deras lagbygge. För det är ju ganska osexigt på ganska många håll och kanter.
Ja, det finns väl ingen som förväntas att de här ska gå till slutspel.
Alltså, det här är ditt lag, men jag vill ställa en fråga här. Vad är Carter Hart egentligen? För 2 år sedan, 3 år sedan, då tänkte man att det är inte helt omöjligt att han vinner västern om ett par säsonger. Mm. Sen har det ju hänt någonting. Eller det kanske är Flyers som har krackelerat helt och hållet, men...
Ja, och det här är ju det enda scenariot där man ser de här gå till slutspel, att Carter Hart blir den målvakten nu, vilket kan hända framför ett John Tortorella coachat lag, och att de gnuggas till slutspel som liksom ligans, ett av ligans bästa defensiva lag sett till insläppta mål. Men för att svara på din fråga, jag vet inte, jag tror inte att någon kan säga med gott samvete att de vet, och den här säsongen blir väldigt viktig för att svara på den frågan. Han är 24 år gammal nu, Hart, och visst, målvakter utvecklas senare, men man vill ändå se någonting nu.
Det verkar ju som att Sanson kommer att vara backup. Felix alltså, förnamn. För de som undrar.
Bra förtydligat att det var förnamn där.
Dubbel efternamnet, Felix Sandström. Felix Sandström. Ja, nej men alltså, han har ju haft, sen säsongen han kom fram i Brynäs, och året därefter i och för sig, när han var JVM-målvakt och han stod i den där finalen mot H71 också tillsammans med David Rausio, så har det ju varit en ganska krokig väg till att stå i ett NHL-bås. För han kommer inte vara ute på isen speciellt mycket den här säsongen, utan han blir ju tvåa. Men han var ju nere i ECHL ett tag, hade det tufft i AHL, och man tänkte att nej, det här blir nog Sverige för honom. Men kul att se i alla fall att han verkar ingå i Flyers planer.
Mm. Och det jag menar, den resan är ju normal för målvakt. 25 är inte en jätteorimlig ålder att stå sin liga. Och det ska man ju komma ihåg då, för att cirkulera tillbaka till Carter Hart, att bara för att han inte har visat det än så behöver det på långa vägar inte betyda att han inte kan bli det. För målvakter är ju speciella liksom, jämfört med andra spelare. Sen finns det vissa som ser genom tiden, men långt ifrån alla. Men det här laget är inte ett slutspelslag. Det kan vi säga.
Nej, och de har skadebekymmer på Ryan Ellis. Och
ja, Ryan Ellis verkar missa hela säsongen.
Ja, Sean Couturier verkar också.
Ja, Sean Couturier. Så att det finns ju liksom...
Bobby Brink är borta också. Visst låter det som en bandyspelare som härjade runt på Zinkens damm på 50-talet och vann massa SM-guld.
Bobby Brink, ja, det är, om det är en svensk eller en stockholmare.
Dagens Nyheter, jag ser liksom första sidan där. Bobby Brink gör det igen. 3 mål mot Hammarby. Men han spelar väl för Hammarby för sig. Då måste jag spela på sinken.
Ja. MVP har jag satt John Tortorella.
Ja. Det kändes på förhand givet faktiskt.
Ja, men det blir ju så. Han kom in här och blir ju direkt klubbens största stjärna med marginal. Tortorella är ju en av NHLs största stjärnor sett till liksom intresset kring honom. Han är en coach som har fått resultat, är väl liksom generellt sett bra på att få ut det maximalt av lite sämre lag. Så de kan säkert, jag har svårt att det ska räcka till slutspel, men de kan säkert också vara bättre än vad man förväntar sig. Så Tortorella känns givet som MVP. Spelare som tradas, vi tänker att de kommer missa slutspel, så det finns en alternativ. James van Riemsdyk kan ju fortfarande posera utgående kontrakt. Travis Sanheim, den mest givna spelaren som kommer tradas tror jag är Justin Brown. Högerfattad back som har 1 miljon i cap hit. Han är så lätt att trada, så att han kommer att flippas. Så man vill alltid bredda försvaret. Vi såg det i fjol, han spelade i Flyers i fjol, gick till Rangers vid deadline som en bredd värvning. Väldigt sannolikt att få se samma sak den här säsongen. Så att han, jag skulle säga så här, av alla spelare vi har nämnt i den här kategorin mest sannolikt blir tradad, så kanske han är den som är mest sannolikt av de spelarna.
Okej, så pass. Men alltså det här med Tortorella, jag skulle vilja ta det med dig. Han har ju här under de senaste veckorna ändå gjort några utspel i media om att, nu parafraserar jag här, jag minns inte de exakta citaten, men att det behöver bytas ut eller att han inte är nöjd med delade i Flyers, och verkar ganska missnöjd på något sätt i början av sin Flyers-karriär här. Är det ett sätt att sänka förväntningarna, och att han gör det, att det är ett medvetet val att gå ut i media på det sättet?
Kanske, men man kan ju också bara få göra det enklare med att det är väl rimligt. Alltså det är ett av väl sämsta lag de senaste 2 åren. Det skulle ju konstigt om man var nöjd med saker och ting.
Absolut, men jag tänker,
det är klart jag förstår.
Det första man gör i en klubb att gå ut och kritisera dem som har...
Ja, men jag tror att John Tortorella också till viss del, det kan vara en strategi. Det kan också bara vara att han är ärlig och säger precis som det. Att det är inte nog bra liksom atmosfären i omklädningsrummen. Nej, men hur många dåliga lag har ett bra omklädningsrum liksom?
För det han har sagt, nu har jag hittat citat här. I have major concerns about the locker room. I have major concerns with what's going on in the management. Så det är inte bara mot spelare, utan han kastar ju en del skit uppåt också.
Det gillar man.
Okej.
Okay. Jag hyllar det. Tortorella är ju en... jag tänkte till mig. John Tortorella är en av de bästa sakerna med Noel.
Okej. Okay.
Oh, han är ju en topp 10 personligheter i NHL de senaste 20 åren. Topp 5 förmodligen.
Var det han som gick ut och totalsågade Trevor Zegras?
Nej, det gjorde han inte. Okej, nu ska jag ta den här en sista gång. Det här har jag ju försvarat. Jag tyckte att Tortorella fick så... Det tycker jag, okej. Vet du vad det här var? Det var exempel på allt som är fel
med sociala medier.
Med vår generation.
Ja.
Och det är den här liksom jakten efter att förargas. För om man kollar på det klippet med Tortorella, han pratar om Zegras målet, så är det så uppenbart att han nästan... Han förstår ju att det här är så här, okej. Okay, som jag pratar nu pratar han liksom att det är så här, nästan.
Hur kommer det här landa?
Ja, men så här, nästan jobbet han så här, jag vet, men jag vet inte om jag tycker att det här är bra. Och det är så här, ja, men det är hans åsikt. Han gillar en viss typ av hockey. Och han vill att hockeyn ska stå för vissa typer av värden som inte kanske alltid lirar med att hålla på med allt för mycket trollikonster. Och jag tycker att många gjorde bort så kallar honom för dinosaurie och allting. Han liksom sitter där och på ett ganska ödmjukt sagt ändå uttrycker vad han känner. Han måste ju få ha en åsikt om det. Alltså, vi pratar om en underhållningsprodukt. Han måste ju få säga vad han tycker den ska stå för. Så att han gick absolut inte hårt åt Zegras, tycker jag.
Alltså, nej,
han
nej,
sa vad han
heller.
Tyckte, men han var inte på något sätt liksom över gränsen. Inte personlig. Han bara sa, nej, jag vet inte om jag liksom gillar
att... Nej, det var inte att han kastade honom under bussen, utan det var mer fenomenet, skulle jag
exakt.
Säga.
Var ska gränsen, hur mycket cirkuskonst vill man ha i en match och så vidare.
Men det är kanske därför han är en av de mest underhållande och största profilerna som du säger här, för att han är motpol till väldigt mycket av vad vi ser i dagens ishockey, som är mer mot att ja, men det ska marknadsföras, det ska vara affischnamn, det ska vara sprudlande anfallshockey och lacrosse-mål och allt vad det är.
Mm. Jag hade ju en diskussion det här med en kollega om det här. För jag sa att jag tycker att på vissa sätt hockeyn inte är lika kreativ längre. Och då fick jag motargumentet att men typ Sigurdsson spelade ju mer kreativ än någonsin. Och jag tycker att det var intressant att tänka på vad man tycker är kreativitet.
Mm.
För mig är ju det, och där är jag nog, där kanske jag är lite mer dinosaurie då. Men för mig är kreativitet liksom, jag tänker ju framförallt faktiskt på passningsspelare.
Alltså när jag tänker kreativitet, då är det att förutspå vad som kommer härnäst.
Ja.
Det är spelsinne ja, för mig.
Och kanske kunna bryta mönster lite grann och sådana saker. Men som här spelaren känner jag mer att det här är så här nötta grejer.
Men det där är ju inte kreativitet, det där är teknik. Ja. Skulle jag säga.
Jag skulle kunna säga så här, Seagrass-målet är den kan jag placera i kreativitetsfacket. Men när jag tänker liksom lacrosse-målen eller liksom snurrsjosan hejsan.
Det är teknikvarianter ska jag säga.
Exakt. Mer så än kreativitet för mig. För att, men det här Seagrass-målet, det känns ju mer som ett, eller Milano då, men där har du faktiskt en sån här grej som är så här, ah, men det bara hände. Och jag menar, det är ju inte en sån här, den i sig är ju inte en ny grej. Vi har ju sett spelare försöka med det. Det finns ju ett klipp med typ Dale Havertzchuk som gör det på 80-talet om jag inte kommer ihåg. Alltså som gör samma. Datsuk har gjort det där ett par gånger.
Om jag inte kommer ihåg.
Om jag minns det rätt. Datsuk har gjort det där flera gånger. Så, sen funkade det den här gången. Så det är väl, det finns ju bättre spelare som är bättre på volley.
Du har berättat om MVP:n och spelaren som blir tradad, va?
Ja.
Vi har pratat om så mycket annat än Philadelphia här, så jag vet inte riktigt var vi är någonstans i genomgången av dem.
Ja, och slutspel har vi redan konstaterat att det inte blir.
Ja, det blir absolut inte. Och då är vi klara med Metropolitan.
Mm.
Då tycker jag att det är dags att presentera alla slutspelslag från varsitt håll. För det är ju bra min sammanfattning, eller hur? Jag har Rangers, Carolina, Columbus och Pittsburgh.
Jag har Carolina, Rangers, Pittsburgh Islanders.
Ja, så det är Columbus Islanders som skiljer oss åt dem.
Ja.
Rankar den här, alltså Metropolitan-divisionen mot de andra fyra. Var sätter du in dem då? Från 1-4. Vi sa väl Pacific. Alltså är ju det mest ointressanta.
Och då är det den här trea då. Ja. Jag tycker att...
Central 2 då.
Ja, då har vi gräddan kvar.
I sista avsnittet. Fast det är inte det sista avsnittet, för vi har ju också de vad som vi ska presentera inför 22-23-säsongen. Det blir ju ett renodlat avsnitt som vi släpper.
Det blir vad var det? Svart vad det? Avsnittet.
Ja, en ramsa som sjöngs om modeståvarande kapten.
Atlanta Trashers-stjärnan.
Varför fick inte han tröjan i taket där?
Mm.
Ja, obegripligt.
Fick ingen?
Ingen? Ah,
det var lite truffad tröjan hissa där inte.
Nej, men man skulle vilja komma över en Ilja Kovalchuk-tröja från Atlanta faktiskt. Det hade inte varit dumt. Eller en Heat-tröja.
Det var faktiskt snygga tröjor.
Ja,
måste man säga.
Helt okej i alla fall. Jag vet inte om jag gillade det. Det var väl orange och blått.
Ja, Atlanta Trashers. Vilken spelare man helst vill ha i Trashers? Johan Hedberg.
Som backup.
Ja, det står inte backup på tröjan.
Jag tänkte att du skulle sätta ihop ett lag och plocka någon från Atlanta.
Ja,
från deras era, vem man skulle vilja ta. Då är det väl Kovalchuk eller Heatle, tänker jag. Men...
tröja?
Nej, alltså spelaren. Om du skulle sätta ihop ett fantasy-lag och plocka från...
Kovalchuk är den bästa spelaren.
Ja, det är det jag vill komma till.
Inte Johan Hedberg.
Men du vill ha Hedberg på ryggen alltså.
Ja, men det var väl en halvkul tröja.
Ja, spelar inte...
Niklas Bergfors?
Jag tänker på buffern.
Dustin Byfuglien.
Ja, Dustin Byfuglien.
Han spelar ju där.
Ja, den skulle man ju vilja ha. Den tröjan. Det hade varit ganska mäktigt faktiskt. Du kan ta den som säger Enström. Bildar ju backpar.
Ja, exakt. Jag är ju faktiskt mer lik Byfuglien.
Ja, det ska vi inte.
Som har rötterna emellan sig. Det måste vi ha varit inne på, eller? Jag har aldrig nämnt det för dig. Det är helt sjukt i alla fall.
Nej, jag tror inte det. Eller så har jag glömt
bort Dustin,
det.
Jag kommer inte ihåg exakt. Men det är typ Dustin Byfuglien's typ morfars... far och mor kommer från Mellansel som är här utanför Övik.
Och det därför...
Så han är ju typ modit.
Men vadå, typ 3 år sedan, då började det ryktas som att han var klar för Modo. När han var på väg att fasas ut.
Han ville flytta hem.
Exakt, till rötterna.
Nej, men det var väl Tobbe Enström-grejen. De var ju...
Jo, när han vände hem till Lokalsvenskan.
Exakt, bara för att lite spela.
Ja.
Fiska.
Tror jag till och med kollade upp det ryktet. Men fick
ja,
hans
ja, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg. Ja, men finns det en chans att han skulle spela här?
Fast i bra fiskevatten här.
Ja.
Alltså runt mellanseriestrakterna.
Det är det väl. Skitsamma. Minnesota också, där han är ifrån.
Det kan jag tänka mig. Vi behöver inte prata mer om det i alla fall. Det här var Metropolitan-avsnittet. Nu har vi Atlantic och sen har vi VAD-avsnittet. Sen så drar faktiskt säsongen igång. Det är ju bara en och en halv vecka kvar ungefär. Kul, Jonta!
Ja,
och säger tack till er som lyssnar på det här. Hör av er till oss på adam.johansson@expressen.se eller på Twitter eller Instagram, för det finns vi också. Puss och kram på er. Hörs framöver. Hej, hej.
Tack för
hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.